Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av den före detta socialdemokratiska politikern Maria Hind alias. Förra gången hon gästade Dekonstruktiv kritik hade hon just engagerat sig mot hedersförtryck inom Socialdemokraterna. Nu har hon lämnat partiet. Jag försöker desperat få ur Maria vad det var som hände. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768943737. Swish 0768943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman, finns nu att förbeställa och över 3000 exemplar har beställts. Det är helt fantastiskt att det har sålts 3000 exemplar innan boken ens finns i handen. Stort tack till dig som förhandsbeställt ett exemplar. De flesta böcker av den här typen säljer inte mer än några tusen exemplar under hela sin livscykel, så boken går till tryck torsdagen den 31 mars och om allt går väl bör du ha den i handen första veckan i maj. Återigen stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Om du ännu inte stöder DK kan du göra det via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737. Swish 0768943737. Du som stödjer mig kan också njuta av mig på YouTube. Förutom min egen kanal gästade jag Hur kan vi för att tala med Navid Modiri om den mycket uppskattade reaktionsvideon med Bianca Kronlöf och David Eberhardt. Jag gör mitt bästa för att förklara mig, så titta gärna på det. Maria Hind alias har gästat Dekonstruktiv kritik en gång tidigare, i ett avsnitt som publicerades den 6 juni 2019. Jag rekommenderar dig verkligen att lyssna på det avsnittet om du inte har gjort det. Länk finns i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Då presenterade jag Maria som, citat, socialdemokratisk politiker som jobbar med hedersförtryck. Utan att spoila allt för mycket, Maria Hind alias är mot hedersförtryck. Frågan som då uppstår är, varför är hon då med i Socialdemokraterna? Slutcitat. Nu är hon inte det längre. 2019 förklarade Maria att hon var socialdemokrat för att hon tror på
frihet, jämlikhet i alla led och solidaritet.
Frågan som uppstår denna gång är, varför lämnar hon socialdemokratin? Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Maria Hind alias.
Tack snälla.
Hur har du haft det på sistone?
Bra.
Bra. Det var några år sedan du var här. Och då hade du just börjat jobba med och inom Socialdemokraterna mot hedersvåld.
Ja.
Och jag vill minnas att jag var försiktigt skeptisk.
Ja.
Ja.
kan man lugnt säga.
Det kan man lugnt säga. Jag lyssnade igenom avsnittet innan du kom hit. Mm. Och jag var inne på min andra genomlyssning. Och jag kan verkligen rekommendera lyssnaren att ta paus i den här intervjun. Och gå tillbaka och lyssna på det avsnittet först. Mm. Eller?
Ja, absolut. Den var ju, alltså mitt samtal hos dig då var ju början på det hela. Det var ju precis när jag hade gått tillbaka, kommit igång, starta liksom S-föreningen och sen kom jag och hade det samtalet med dig. Så det blir väl bra att avsluta det kapitlet med ett samtal hos dig, tänker jag.
Ja, så du har alltså nu bestämt dig för att lämna Socialdemokraterna.
Ja.
Och det är för att...
Alla som har ställt frågan till mig tror att det finns ett svar på det. Det är på grund av det här, eller det är det här, eller det finns inget enkelt svar, det finns inte ett svar på det. Det är en historia på 4 år där det finns olika saker som har hänt gång på gång på gång på gång som har gjort att jag till slut har landat i att jag behöver inse, finns det inte ett förtroende från det partiet mot mig som person? För vad jag står för vad jag driver för frågor. Då tänker inte jag hålla kvar vid någonting som inte vill ha mig. Så det är olika saker som har resulterat att jag till slut har bestämt att nu får det vara bra.
Ja, det jag var orolig för när du var här senast, det var att de skulle använda dig som ett alibi. Och sen kapa din kamp och kunna lyfta upp den som en fana som säger att ja, men vi gör någonting åt hedersvåld samtidigt som de förhindrar dig i ditt arbete och därför lyckas liksom gömma undan debatten, så att säga.
Kan finnas en poäng i det.
Den andra saken jag undrar när du pratar, det är, för du säger att det inte finns en enkel sak, men Susanna har ju just bytt partiledare också.
Mm.
Och jag minns ju att Stefan Löfven, han sa ju till dig att oavsett hur många inom partiet som kallar dig saker eller är elaka mot dig eller sådär, strunta i det, för du har partiets fulla förtroende. Vi står bakom dig, Maria.
Mm, jag har försökt i 4 år förstå hur liksom man har stått bakom mig.
Berätta.
Det är klart, han sa så där till mig och det sa han liksom face to face till mig, så att, och det tog jag han på orden, och jag tror verkligen att han var genuin när han sa det. Jag tror inte han sa det bara för att göra sig till eller liksom visa att jo, men vi står bakom dig, och sen så skiter han i mig när han går därifrån. Utan jag tror faktiskt att han var genuin i det. Problemet är ju inte vad han säger.
Vi ska inte tala illa om de döda.
Han är inte...
Han är död för mig.
Han är inte död, vad fan har hon?
Förlåt.
Det är lugnt. Men efter det, du vet... Jag skulle vilja säga så här, jag har inte de här senaste 4 åren i de politiska sakfrågorna som jag har drivit velat säga att jag har varit naiv. För jag tror inte att jag har varit där. För att sakerna jag har lyft upp som jag har arbetat med, de har ju också landat i hur verkligheten ser ut på ett eller annat sätt. Men jag skulle vilja säga att gå tillbaka till Socialdemokraterna efter en paus på nästan 7-8 år. För jag gick ju med i SSU när jag var 15, så jag är väldigt gammal i partiet. Och hoppade av när jag var ungefär 24. Det var ju på grund av min familjesituation, så det var inte för att jag ville hoppa av. För att sen gå tillbaka då för 4,5 år sedan. Där kan jag säga att jag var naiv. För första gången liksom i mitt liv, väldigt ödmjukt säga att jag var naiv. När jag trodde att det jag lämnade är vad jag gick tillbaka till. Det blev en ganska stor chock för mig att inse... att det var inte alls det jag lämnade. Men sen var ju diskussionen om hederskultur inte ens existerande när jag lämnade.
Nej, det var det inte. Så att, och det var ett mer välmående socialdemokratiskt parti.
Ja, det var väl kanske ett parti som pratade mer om arbetarnas rätt. Och det var liksom kollektivavtal och det var A-kassa. Och det var alla de här sakerna som fick Socialdemokraterna en gång att faktiskt bli ett arbetarparti. Sen så hann ju verkligheten i kapp. Och då var man ju tvungen att börja hantera frågor som man... kanske inte hade hanterat tidigare. Och där tror jag att man blev lite vilsen i vad är det vi står för, vad är det vi faktiskt har att hantera och hur har vi hanterat det, hur ska vi hantera det? Där blev det en liten krock.
Ja, jag tror att det dels har att göra med att sossarnas barn och barnbarn är ju akademisk medelklass, eller till och med akademisk övre medelklass. Och... det går ju inte riktigt ihop med deras värderingar, men vissa av dem är kvar i partiet. Och då blir det ju lätt så att de lägger politik som kanske representerar deras klass. Snarare en arbetarklassen. Och deras klass är inte arbetarklassen. Så till exempel om man vill ha obegränsad invandring så är det väldigt, väldigt bra politik för storföretag och familjer från övre medelklass. Eftersom man då kan kanske få billig arbetskraft. Men arbetarklassen ser ju inte det här, oavsett rasism eller inte. Jag tror inte man behöver vara rasist, utan det är ett rent ekonomiskt hot.
Ja, men det blir ju, för man pressar ju ner lönerna på ett helt annat sätt med arbetsuppehållstillstånd och med människor som kommer, som inte bor i Sverige, som söker sig aktivt till Sverige för att ta arbeten, för att liksom sänka lönerna, för det vet ju arbetsgivarna om.
Ja.
När vi redan har människor i Sverige som är arbetslösa och söker arbeten, men vill ha det på schyssta villkor.
Exakt så. Samtidigt som det också är så att, jag menar, de människor som kommer hit konkurrerar ju också om välfärdstjänster.
Ja.
Så det är ju, för arbetarklassen kan man säga, dubbeltrubbel.
Mm.
Men, och sen så har vi dem. Och sen så har vi det som du och jag diskuterade förra gången du var här. Och det är ju att sossarna har ju aktivt försökt skaffa sig en ny väljarbas. Som kanske är lite mer arbetarklass. Eller trasproletariat,
ja,
beroende på hur marxistisk man är.
Ja, alltså en ny arbetarklass som kanske har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Jag vet inte om man kan kalla det för arbetarklass. Men det är ju ingen överklass.
Nej.
Så är det ju. Och det har ju också varit en utmaning att försöka få de här personerna att faktiskt inse vad Socialdemokraterna står för och varför vi ska driva vissa typer av frågor. Nu är det så här, på sociala medier så är jag väldigt utmärkande att prata om hederskultur, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor. Det är liksom de här tre begreppen. Sen kanske jag hoppar in i någon annan debatt här och där. Men när man är ute och möter människor så är det ju inte de tre grejerna man sitter bara och pratar om. Utan man pratar om hur funkar skolan, hur funkar sjukvården, hur funkar äldrevården. Och den kan man ju inte ens prata om, och liksom äldreomsorgen. För att där finns inte ens i de här människornas huvuden att man exempelvis ska... Min farmor som inte klarar sig själv kan inte sitta på ett boende, utan hon ska tas hand om liksom av oss. Det är väldigt mycket kulturkrockar, och de här kulturkrockarna var ju jag i direkt samtal med de här människorna och försökte få dem att förstå. Men det handlar ju inte om att kasta, i situationstecken, din farmor på ett hem, utan det handlar om att hon ska få den vården hon behöver när hon är lite äldre. Och det är alla de här diskussionerna som jag inte ser att man... Nu ska inte jag säga att man inte har dem. Jag ska bara säga att jag inte ser dem. Mm. Jag liksom hör inte om dem och jag läser inte om dem. Och det var ju alla de här frågorna som jag till slut också kände att gud, jag sitter och pratar med människor, försöker få dem att förstå varför det är så viktigt att vi inte ska exempelvis ha fri, öppen när det gäller arbetsuppehållstillstånd exempelvis. Varför jag... absolut med, liksom, tycker att det här är ingenting som har med Socialdemokraternas politik att göra. Det här är ingenting som vi står för, utan vi menar att människor som bor i Sverige ska ha tillgång till svenska jobb först.
Men nu säger du vi, och det är inte längre vi.
Jag vet, jag har inte riktigt kommit i att säga jag, för det är det det handlar om. Nu är det jag, för jag är helt...
Men det är inte så att vad som har hänt är att sossarna har gjort dig för hedersförtryck. Det är inte därför du lämnar.
Nej.
Nej. Du tänker fortsätta jobba mot hedersförtryck.
Ja, jag gör det nu som oberoende, där jag faktiskt har börjat få förfrågningar om att sitta i olika referensgrupper för att ta fram arbeten för hederskultur i olika partier. Så att jag tror att jag ska gå tillbaka till kom jag in med en sån kraft till Socialdemokraterna för 4,5 år sedan. För jag kände att jag höll på att tappa den helt och hållet i partiet. Och det blev ganska enkelt för mig till slut att bara lämna, med tanke på att man saknar förtroende för mig helt och hållet, och jag kände att det är sakfrågan som är viktig för hederskultur.
Varför saknar de förtroende för dig? Du verkar vara en kompetent,
ja,
klar, redig person. Ja, det är min uppfattning. Det kanske inte är den bästa referens du kan få om du ska söka jobb inom arbetarrörelsen i framtiden, men...
nej, det kanske det inte är. Men jag tackar för det i alla fall, att du upplever mig som kompetent. Jag vill gärna tycka att jag har någonting att bidra med. Jag vet att som svar på din fråga, för du vill ha svar på din fråga, jag ska sluta undvika den. Det är typiskt politiskt att inte ge svar.
Ingen fara, jag kommer tillbaka till den.
Du kommer tillbaka till den. Jag tror, som jag sa, det är anledningen också till varför jag lämnar. Det har med olika saker att göra. Jag är en person som jag vet hade förtroende för många medlemmar som inte syndes och hördes i debatten. Jag vet att jag hade det förtroendet där. Bland många, jag ska inte säga alla, långt ifrån alla, bland många.
Jo, men vad är det de tycker brister i förtroende? Är det ditt engagemang? Är det sättet du ser på frågan? Vad är det liksom som...
Det är väl kanske mina lösningar och hur jag uttrycker mig. Jag är inte politiskt korrekt. Jag är inte politiskt korrekt överhuvudtaget.
Du är islamofob alltså.
Ja, nej det är jag inte. Men jag uppfattas som
det. Det är väl vad de säger om dig nu.
Jag är både islamofob och nazist och fascist och rasist. Och jag är ganska mångsidig. Sådär.
Välkommen till gänget.
Och jag tror inte att man inser eller förstår vidden av skadan som man gör när man utmålar människor till höger och vänster bara för att man kan och bara för att man känner för det, för rasist, för nazist och för fascist. Det är liksom...
Och det här är företrädare för vänstern som gör det på olika sätt.
Ja. Och de har ju hela tiden haft någon så här skeptisk inställning till mig, att varför har du så mycket stöd bland högern?
Mm.
Varför stöttar de dig?
Mm.
Det måste ju ha att göra
med...
Det är
det som är det roliga med den här delen av vänstern. De kan se på en invandrare direkt om den är rasist eller nazist. Mm. Eller fascist.
Mm. Och det gör,
eller islamofob.
Och det gör faktiskt... Alltså just den grejen har varit skitjobbigt att faktiskt ta det dag in och dag ut, år in och år ut, när det är just de människorna som man i liksom sitt dagliga arbete motarbetar. Alltså allt jag står för står ju liksom i rak kontrast till att vara en rasist eller fascist eller nazist. Det som jag verkligen är, det är ju att hålla mig borta, så långt borta ifrån de typen av människorna och motarbeta de ideologierna med allt jag kan. Och sen så blir man kallad för det. Det har tagit hårdare än vad jag faktiskt trodde att det gjorde.
Just den här gruppen som har utsatt dig för det, de har ett ord för det här. Mikroaggressioner kallar de det för.
Mm.
Mm. Eller hur?
Ja.
Mm. Jag har funnit att de ofta är väldigt bra när de har gjort sådana där lister på härskartekniker, så blir de väldigt fort bra på att använda dem själva.
Mm.
Man kan nästan tro att de hittar på dem för att använda dem själva. Nästan. Så, vet du vilka grupper det är då?
Som har pratat sådär om mig? Mm. Eller? Ja, det är klart att jag vet det. Jag ser ingen poäng i att peka ut någon. Alla vet vad de har gjort och har bidragit liksom till. Jag gick aldrig tillbaka till partiet och började pyssla med politik för att liksom kriga med någon på det sättet.
Men det här är människor som krigar med andra människor i sitt eget parti.
Ja, och jag tänker så här, helt ödmjukt säga att jag är bättre än dem. Och därför kommer jag gå ur det här bättre än dem. Så jag är inte ute efter att bråka. Jag är inte ute efter att slå ner på någon eller börja liksom prata skit. Eller, jag gör inte sånt. Jag har aldrig varit en sån. Jag kommer inte börja med det för att de har...
But how will you get your revenge?
Det är genom att fortsätta arbeta emot frågan på ett sakligt och konkret sätt som jag hela tiden har gjort. Jag tror på saklighet och jag tror på ärlighet och jag tror på en förändring sker genom kommunikation.
Mm, jag men nu snackar du om Sveriges största parti.
Ja, och nu ja.
Och där fick du inte verka fritt. Därför att det verkar nedsulat av en viss typ av personer som har en viss typ av ideologi, Maria. Så... Ser du då inte att det partiet är något av ett problem om det innehar regeringsmakten och är fullt av sexistiska rasister som beter sig exakt som fascister brukar bete sig? Nämligen behandla människor med avvikande åsikter, gärna förankrade i verkligheten som om de vore psykiskt sjuka eller förkastliga moraliskt.
Nu ska vi också komma ihåg en sak, för jag tror att det är jätteviktigt, och det här är nog inte bara för Socialdemokraterna, utan jag tror att det handlar om alla partier. De företrädare som beter sig på det här sättet kan omöjligen representera ett helt parti som har så många medlemmar. Det är det jag har försökt liksom ha i bakhuvudet, att om det är 10, 20, 50, 100 stycken som har varit rent av riktiga svin mot mig,
Och men då... tänk om de inte representerar medlemmarna alls. Tänk om de representerar bara sig själva och sin egen inkomst.
Ja, men det där jag menar, att man kan ju inte bannlysa ett helt parti på grund av den gruppen.
Absolut inte. Jag pratar inte om att bannlysa politiska partier. Jag tror på yttrandefrihet. Däremot att ta bort alla partibidrag, det står jag 100% bakom.
Det vet jag inte. Jag tror att det är ett viktigt inslag i en demokrati att ha kvar dem. Man måste ju kunna ha pengar för att kunna göra... liksom...
Då får man det av medlemsavgifter. Medlemsavgifter får man dra genom att dra till sig medlemmar. Dra till sig medlemmar gör man genom att ha bra politik och kommunicera den på ett ärligt sätt.
Mm.
Inte genom att ställa sig på skattebetalarnas rygg och piska dem och sno deras kapital. Det är inte okej.
Okay. Nej, och där kommer ju skillnaden i varför jag är vänster i grunden och du inte är det. Där handlar det ju liksom om den ideologiska bilden om hur, vilken sida man står ideologiskt. Och där blir det ju för mig, alltså jag är ju fortfarande, jag tycker ju fortfarande väldigt mycket, jag har ju fortfarande mycket vänsteråsikter. Jag har ju inte slutat vara vänster för att jag har hoppat av Socialdemokraterna.
Nej, jag undrar vart ni alla ska ta vägen så fort ni upptäcker hur det står till egentligen.
Ja, det finns ett gigantiskt missnöje. Det finns...
Ja, det måste det göra.
Det gör det, men det som är problemet är väl att jag har fått en röst, en viss offentlig röst som har gjort att jag har kunnat kanske prata utifrån vad jag har råkat ut för. Sen finns det ju 7 miljoner andra liksom historier som också hade behövt liksom komma ut och prata om hur de har upplevt, hur de har blivit behandlade. Kanske inte 7 miljoner, men...
Säkert. Nej, men det finns säkert väldigt många.
Ja, sen behöver man ju hitta ett sätt att kanalisera det och få det liksom att också uppmärksammas. Hur det ska göras, det vet jag inte. Jag tror kanske att man saknar ett parti som inrymmer alla de här människorna som känner sig vilsna men inte hör hemma någonstans.
Fast det blir svårt. Alltså jag tror att det är så att vi har ju... Alltså det finns människor... Jag tror i stort så är det så att människor föds i 3 grupper. Över en normal fördelning.
Mm.
Man kan vara hierarkisk kollektivist. Då är man konservativ vanligtvis. Eller så är man liberal. Och då är man individualist. Eller så är man egalitär kollektivist. Alltså vill att det ska vara en utjämnad grupp. Alltså där alla är så lika som möjligt. Och sen så har vi då... De som är lite mer konservativa som vill ha gruppsammanhållning men tydliga gränser för varje, så att säga, lager i kakan. Och jag tror inte man kan göra så mycket åt alla gånger vad man känner för.
Det var ju ett väldigt litet synsätt att se den på. Det var inte så kanske jättestort, men jag hör vad du säger. Jag vet inte om jag håller med riktigt, men ja.
Det är en förenkling för mig mest.
Ja, precis. Det var en väldigt förenklad bild av hur verkligheten ser ut, för den är ju mer komplex än så. Men jag hör vad du säger.
Ja, okej. Okay. All right. Vi går tillbaka snarare till det ämne vi var på då.
Mm.
Så vad ska du göra nu?
Alltså jag har ju ett jobb. Det har ju jag haft hela tiden. Jag har ju aldrig jobbat för ett partiet. Jag har aldrig fått en krona från partiet. Alla tror ju att jag har gjort det här avlönat.
Lite så.
Nej, jag har aldrig fått en krona av partiet. Det måste jag vara övertydlig med. Allt jag har gjort, allt jag har liksom skrivit, allt jag har pysslat med när det gäller politik och Socialdemokraterna har varit helt liksom utan pengar. Så jag har ju alltid haft ett riktigt jobb, inom situationstecken, som jag har gått till på dagarna och sen har jag gjort det här ideellt. Så jag fortsätter ju jobba nu.
Ideellt?
Nej.
Nej.
Nu jobbar
mitt
jag
vanliga jobb har du kvar.
Mitt vanliga jobb har jag kvar. Och på grund av just den här gruppen som har ställt till det ganska mycket för mig, så är jag väldigt varsam med att berätta vart jag jobbar. De lärde mig ganska många läxor i början där jag blev uppmärksammat på att vissa saker ska jag kanske inte vara så tydlig med utåt med vad jag gör och så, för att mina arbetsgivare ska slippa bli nedringda och för att mina arbetsgivare inte ska känna att de liksom är hotade och sådär.
Jag misstänker att det hotet fortfarande existerar.
Ja, det gör det ju. Så därför är jag väldigt jag har kopplat bort helt och hållet där arbetet jag får lön ifrån, det som avlönat liksom, det nämner inte ens jag överhuvudtaget. Så det fortsätter jag med. Men sen är tanken att jag ska fortsätta nu och föreläsa. Jag föreläser ju jättemycket. Mm. Där jag går runt och pratar om vad jag har råkat ut för. Och sen får man ta ställning till huruvida man tycker det är någonting vettigt att lyssna på eller inte. Och då pratar jag om våld i nära relationer. Och jag pratar ju om hederskultur. Hur jag liksom bröt mig loss därifrån. Och vad jag ser att samhället behöver göra beroende på vilken organisation jag kommer till. Vilka tips jag kan tipsa dem om att jag hade behövt höra och veta när jag befann mig liksom i situationen att jag höll på att bryta mig loss. Så när det gäller kunskapsspridning så är det vad jag kommer att fortsätta med alldeles oavsett. Och sen så får vi ju se det andra liksom oberoende. Ja, men det att jag utan att ta hänsyn till någon partibeteckning kunna säga precis vad jag vill nu.
Det ska bli intressant att höra. Men den här gruppen som har förstört så mycket för dig, som du inte vill nämna, och som hotet kvarstår ifrån, hur ska vi då bli av med dem då? Om ingen någonsin vågar gå emot dem?
Jag
bara undrar.
Ja.
För jag menar, jag förstår att hotet är reellt. Jag vet inte om du är medveten om det, men en gammal poddgäst och god vän till mig som jag har gjort lite reaction videos med, ett fruktansvärt juvenilt sätt att kritisera saker på, tror jag rätt i tonträff, fick honom dessvärre avskedad från sitt jobb.
Så, jag vet inte vem vi pratar om, men
David Eberhardt.
Jaha. Mm. Ja, just det, den debatten har jag följt.
Ja. Och det är ju så att det blev ju massa som ringde då till hans jobb. Mm. Och det är ju inte då patienter eller kollegor, utan det är ju politiska krafter helt enkelt som organiserar sig.
Mm.
Ja. Och så hotet är reellt. Men någonstans, någon gång måste ju någon sätta stopp, eller hur? Hur ska det gå till?
Jag kan bara säga kort, jag såg den debatten och jag såg vad ni blev kritiserade för. Och att ni tolkades på ett sätt som gör att jag exempelvis har ju också råkat ut för våld i nära relationer. Jag såg vad ni sa och så. Det är klart att det kan uppfattas som förminskande av, jag ska inte nämna vad hon, skådespelerskan eller om hon är författare eller vad hon är för någonting.
Skådespelerska och författare.
Ja, det är klart att hon har rätt i sin upplevelse, att hon tyckte att ni satt och förminskade henne, och det liksom kan ingen ta ifrån henne. Och där tänker jag, man borde kunna kritisera varandra och säga att Aron, nu var du en riktig, ursäkta språket, jävla skitstövel för att du säger så här. Jag tycker inte det var okej. Jag tycker du ber om ursäkt för att du liksom sårade mig på grund av det här och det här. Men så här, ett vuxet mer inslag i det här, hela den här sjuka debattklimatet som har skett, borde stanna där. Att man liksom, att du kanske ändå säger att nej, men jag står för det jag tycker. Och då får ju du fortsätta vara en skitstövel.
Ja.
Eller så säger du, okej, men i och med att du verkligen tog illa upp på det här sättet, så jag ber om ursäkt. Det var inte meningen att du skulle liksom bli så ledsen. Jag menade det här, exempelvis. Utan att man går runt och börjar prata om varandras, alltså med varandras arbetsgivare. Jag tycker det där är ett jävla Alltså det är sjukt. Jag har ju läst flera personer som nu har vittnat om att personer som tar illa upp på sociala medier och vad man skriver, kontakta direkt arbetsgivaren. Jag fattar inte riktigt den eskaleringen som har skett i debatten. Och liksom,
det är ingen debatt längre om det sker.
Ja, för man kväver ju yttrandefriheten på ett sätt som man inte riktigt tror jag greppar. Att jag får säga vad jag tycker, men jag måste hålla mig inom en viss ram för att inte riskera att förlora jobbet, vilket jag själv hamnade i för 4 år sedan, där jag blev sparkad från mitt jobb också. Så jag vet precis, och det hade ju också att göra med att jag under den perioden drev en viss sakfråga som vissa tog väldigt illa upp utav, där min arbetsgivare kände att jag klarar inte av att ha kvar dig, inte för att du inte är bra på ditt jobb, inte för att du inte sköter ditt jobb, utan för att jag liksom inte klarar av den dåliga
pressen
som du medför som person. Och det blev, då blev det liksom plötsligt personligt att det är jag som är problemet och inte sakfrågan som jag diskuterar. Att ta diskussionen med mig istället. Men om jag sköter mina arbetsuppgifter, fan får jag, alltså varför får jag inte stanna kvar?
Mm. Jag vill bara säga angående den där reaktionsvideon att det är inte som att jag inte försökt kommunicera det här temat, den här kritiken mot en viss ideologi när det kommer till jämställdhetspolitik förut. Det har jag gjort på massa olika sätt. Jag har gjort en stand-up special som heter Kön. Jag har intervjuat alla typer av människor som har skrivit böcker om det här. Vi har ju Ivar Arpi och Anna-Karin Windahls bok där borta. Mm. Och så har vi, tror jag, Jan McVarish här någonstans och David Eberhards bok Det stora könsexperimentet. Så jag har ju försökt kommunicera och det är ju, för det första så är det så att då blockas man direkt eller så blir man utfryst eller så får man nej på alla intervjuförfrågningar och det är ingen som vill ta den där debatten som efterfrågas hela tiden direkt. Och då hamnar man ju på en sorts lekskolenivå och efter det vill ingen ta någon debatt heller. Men det spelar ingen roll för de vill inte ta debatten till att börja med.
Mm.
Till slut befinner man sig liksom i en position där så här, okej, så ord räcker inte till, diskussion funkar inte, de här människorna vägrar. Och någonstans måste du dra gränsen då. Det här är mina fiender. De kommer inte ändra sig. De är fiender. Det är vad de är. Kommer aldrig vara något annat.
Jag vet inte ifall jag skulle vilja kalla det för fiender, men...
Men om någon ger sig på din försörjning?
Ja.
Vad är det då?
Människor som inte vet bättre. Människor som är
ja, men
väldigt...
herregud, hur naiv får man bli, Maria?
Men...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Människor som är väldigt ensamma och människor som är väldigt tragiska och inte har liksom något innehållsrikt liv. Det är så jag har försökt resonera. För gör man inte det så blir det väldigt enkelt att man hamnar på en väldigt mörk väg. Speciellt när man känner att man inte har något stöd av det partiet man tillhörde. När man blir helt utlämnad själv, fastän man på begäran av partiet drev vissa frågor. Och sen så, liksom, ja men, så här, nu får du sköta det där själv, för det här blev lite för mycket, vi kan inte riktigt hantera det.
Mm.
Och då var det så här, men okej, okay, jag gör saker för partiet och nu när jag sitter i skiten så har ni ingenting med saken att göra. Förstår jag er rätt? Det blev liksom... Det var en ganska stor chock för mig. Så jag säger till dig, du ställde frågan så fort vi började prata. Vad beror mitt avhopp på? Jag kan inte ge dig ett svar för det finns säkert 100 olika saker som har hänt som har resulterat i att jag kände att vad fan håller jag på med?
Mm.
Och hur långt ska jag låta det här gå? För att jag brinner för att jag är socialdemokrat i grunden och allt jag tror på, inte den socialdemokratin som finns idag, utan den riktiga socialdemokratin som växte fram som en motrörelse mot liksom, förtrycket som vi hade i det här landet. Och sen så blir man helt lämnad själv. Varför? För att jag säger vad väldigt många tycker och vad egentligen väldigt många vill uttrycka men inte vågar.
Mm.
För att man har skapat en debattklimat i Sverige där vissa saker, du ska hålla dig inför en viss ram när du pratar om vissa saker, annars är det inte okej.
Okay. Mm. Och nu är vi båda där, sedan länge i mitt fall.
Mm.
Och du, nu återigen på utsidan.
Jag skulle inte vilja säga att jag är på utsidan. Jag skulle vilja säga att jag var kanske väldigt naiv när jag gav mig in till Socialdemokraterna igen. Och det gjorde jag med förhoppning att gå tillbaka till någonting som jag trodde att jag visste vad det var, vilket jag inte gjorde. Och det, alltså, den kritiken går ju tillbaka mot mig själv, att jag borde ha undersökt det mycket bättre innan jag gick tillbaka till partiet. Så jag kan inte lägga över allt skuld på andra, utan jag måste se min egen skuld i det här också.
Fast det är väldigt svårt när man träffar övertygande människor. Sen finns det ju de som är cyniska och vet att de ljuger. Men de flesta ljuger väl så att de tror sig själva. Liksom.
Ja.
Som du sa, du uppfattade Stefan som väldigt genuin.
Och det gör jag fortfarande.
Ja,
ja.
Ja. Och men jag säger inte att han kanske tror på det han säger. En människa kan ju vara fullständigt uppriktig. Och ändå säga någonting som är vansinnigt.
Mm.
Jag menar, om någon tror att jorden är platt och säger det till dig,
mm.
när du och jag är upplysta, mm. liksom människor vet att den är korvformad,
mm.
och ja, den personen kanske är övertygad, och då kommer den ju låta väldigt uppriktig.
Jag hör vad du försöker göra just nu.
Vadå?
Du lyckas inte med det.
Vad försöker jag göra?
Få mig att kanske tvivla på hans genuina svar.
Nej, absolut inte. Verkligen inte.
Nej.
Jag är uppriktig. Jag tror själv, för jag har stött på den typen av krigare på nätet, alltså såna här Twitter-människor som ger sig på en, liksom, som också återkommer år efter år, så man förstår att de liksom är någon sorts hangarounds till lite större Twitter-stjärnor som kanske är engagerade i partiet.
Mm.
Och då är det ju så att när man börjar liksom prata med dem och är lite trevlig, så kommer det ju fram rätt snabbt att de har inte så stor koll på vad de sysslar med. Liksom.
Nej.
De har inte läst någonting, de vet ingenting, de bara hänger på. De har fått den här religionen med sig från modersmjölken och ifrågasätter liksom inte.
Mm. Mm.
Så nej, jag tror att Stefan kan vara genuint övertygad om att han har rätt.
Mm.
Mm. Du får inte glömma, han är väl adoptivbarn och mer eller mindre uppvuxen i arbetarrörelsen. Mm. Den har väl givit honom allt.
Mm. Ja. Ja. Ja, men jag tror att det är många av oss som känner så. Nu har ju inte jag Socialdemokraterna i modersmjölken på det sättet, i och med att jag är född i Irak och liksom kom till Sverige som flykting. Men min far har ju varit liksom vänsterperson, alltså mitten vänster. Väldigt mycket mitten. Så det är klart att vi har pratat mycket politik hemma, och det är ju inte så att jag har inte blivit tvingad på något sätt, varken ideologiskt eller för att vi har suttit runt köksbordet och pratat socialdemokratisk politik. Jag är inte uppvuxen liksom i den kontexten. Men jag blev övertygad när jag gick till SSU och liksom satt på olika kurser och var på olika politiska möten, så var ju jag övertygad om att det var där jag hade hamnat rätt. Liksom.
Mm.
Men jag borde också, jag ska säga, jag är ju en person, jag gick med när jag var 15 i SSU, men aldrig hittills inte ens varit på Bommersvik. Varför tittar du så konstigt på mig?
Nej, men jag tänker att det är väl väldigt få av Socialdemokraternas ungdomsmänniskor som rekryteras till att åka till Bommersvik, det är väl elitinstitutet i princip?
Ja, man hade många kurser på min tid i alla fall, där man fick åka dit, och man lägger ju ganska mycket kraft och möda faktiskt på att samla ungdomarna i Socialdemokraterna. Alltså man känner ju, man lägger mycket tid på att få ungdomarna känna en gemenskap, en samhörighet. Alltså allt bortom det politiska snacket är man väldigt duktig på. Så om något så tycker jag att ungdomspartier är väldigt viktiga när vi pratar exempelvis om de här samhällsproblemen som vi har idag. Hade flera ungdomar gått till politiska partier, alltså ungdomspartier, och varit engagerade i den kontexten, så tror jag att vi hade sett mindre av bråkstakar ute på gatorna. Så att de uppfyller...
Det är din lösning. Vi tar bråkstakarna och sätter dem i riksdagen.
Nej. Alltså jag menar så här, om man känner att man har en samhörighet någonstans, om man har det skitjobbigt hemma och man har föräldrar som inte är närvarande och kanske lever i en förort där man känner att man inte har samma möjligheter till utveckling som andra ungdomar, så är det klart att man ser kanske kriminalitet som en väg ut. Jag tror att ungdomspartier, alltså politiska partier med ungdomar, skulle kunna uppfylla en funktion i samhället som man kanske inte gör idag. Jag menar inte att man ska ta bråkstakar och liksom sätta dem i riksdagen, utan att det finns en väldigt det finns en god poäng med att engagera sig politiskt när man är ung. Eller om man engagerar sig exempelvis i en idrottsförening eller en annan förening, beroende på vad man har för intressen.
Säkerligen, jag gick ju inte med i något sånt och tittade på hur det gick för mig.
Ja, eller hur? Det hade kunnat gå bra för dig om du hade kunnat gå med i något sånt.
Men pappa ville ha in mig i SSU när jag var 15.
Din pappa?
Ja, absolut, ja. Unga Örnar. Varsågod, här är medlemspappret.
De gör ju jättemycket för ungdomarna.
Jag alltså... bara, du, de här tentarna, de tänker inte jag hänga
med. Ja, du var redan...
Förlorad.
Förlorad redan då. Men jag säger att de gör väldigt mycket för ungdomarna, så det ska man inte förminska eller liksom... raljera över. Det är där min poäng är, som jag försöker få fram. Så.
Och jag låter dig göra den poängen, även om jag inte håller med. Nej. Däremot så vill jag veta, för du tyckte jag såg förvånad ut, och då tänkte jag så här, okej, vad tror du att är anledningen till att du inte kom till Bommersvik då?
Att det är en helt annan fråga, men jag ville ta det som ett exempel. Att jag har aldrig varit...
du sa det på ett speciellt
jag
sätt.
Jag har aldrig varit jag har aldrig varit den här sossen som har egentligen kanske platsat in. Det var väl det jag försökte få fram. Inte ens redan då var jag en sossa som platsade in.
Tror du sånt är uttalat, eller tror du bara det är någonting den där skocken känner på sig?
Det är väl inte uttalat. Det kan jag väl inte säga att jag någonsin har hört att man har sagt att de här typen av personerna ska inte ta sig någonstans. Nej, det kan jag inte säga. Men
det är en sorts radar de har bara.
Det är väl en kultur, skulle jag vilja säga. En viss kultur. Antingen så liksom hänger man på den kulturen, eller så gör man inte det. Och sen pratar man väldigt mycket om att man behöver göra kultursförändringar. Men jag vet inte vem det var som sa det. Någon klok människa var det som sa att kulturen äts upp. Strategierna äts upp. Vänta, vad var det?
Förändringarna äts upp av tiden det tar att göra strategier.
Nej, det var det inte. Utan kulturen... strategierna äts upp av kulturen till frukost. Det var någonting sånt någon klok människa sa.
Mycket snack, liten verkstad.
Ja, lite så. Mm. Det spelar ingen roll vilka strategier och vilka förändringar man planerar för när det finns en kultur. Det är det som förstår. Är kontentan. Och den kulturen, då pratar jag liksom om det som sitter i väggarna. Det som inte är uttalat, det som är väldigt oskrivet, men som alla ändå vet att det här ska vi förhålla oss efter. Och jag har ju aldrig varit en sån som har förhållit mig till någon speciell kultur. Nej. Överhuvudtaget, utan jag har väl kört min egen väg, och det kan vara att man har upplevt mig som en ensamvarg och att jag inte är en lagspelare, vilket jag absolut inte ser mig själv som det, men kan uppleva som det i och med att jag står för vad jag tycker, och jag kanske tycker vissa saker som man inte ska tycka, och jag säger det väldigt högt, och jag...
Du bara räknar upp anledningar till att du inte ska vara med i arbetarrörelsen.
Ja.
Massor med anledningar. Jag kan tänka mig att du ställde många näsvisa frågor.
Ja, det gjorde jag ju. Kommer ihåg en gång när jag kom tillbaka direkt till partiet. Det här var väldigt roligt, för jag skrattar fortfarande åt det. Jag var ju väldigt involverad i näringslivet. För jag är ju, innan jag gick tillbaka till politiken, så var ju jag egentligen en näringslivsperson i Eskilstuna och känd som det. Pysslade mycket med att försöka få företag att växa, liksom, hur ska de anställa, klara sin kompetensförsörjning. Det var det jag pysslade med, och sen så gick jag tillbaka till partiet. Så kom jag tillbaka, så började jag prata om på ett öppet möte socialdemokratiskt, så säger jag, vi behöver prata om små och mellanstora företag. Alltså deras förutsättningar att klara sig med att klara sin kompetensförsörjning. Hur ska de anställa? Hur ska vi få in flera unga som inte kan eller vill studera vidare? För det är inte alla som vill göra det. Hur ska vi göra liksom för att få små och mellanstora företags ögon, alltså så här glasögon på oss när vi pratar politik, så att vi också täcker in den målgruppen? Och jag kommer ihåg, man tittade på mig och undrade, vad pratar du ens om? Det var så här, ja, alltså det är en ganska stor målgrupp. Alltså 4 av 5 jobb är hos små och mellanstora företag.
Men det är helt bortom dem.
Ja, alltså det finns en politik för det, men det är inte en prioriterad grupp.
Nej, därför att det är inte de som anställer fackligt anslutna i första hand.
Fast de flesta små och mellanstora företag är faktiskt fackligt anslutna.
Där ser man. Men Är de en del av industrin då? Så att man får ihop kooperativet?
Nej, alltså det är ju små och mellanstora företag. Då pratar vi ju alltså enmansföretag upp till 50-100 anställda. Så att det är klart att det finns kollektivavtal och det är klart att det finns fackligt anställd, alltså fackligt knutna personer på arbetsplatserna. Det finns ju lagar som reglerar att man behöver ha.
Så varför är de inte prioriterade? Varför existerar det inte i deras perspektiv?
Jag tror att det är för att man har någonstans kanske stannat av i den här visionen om att vara ett parti för alla. Man är ett parti för en viss typ av grupp och sen så är man liksom väldigt beslutsam om att fortsätta ha fokus på den gruppen. Men jag menar att man behöver se hur förändringen i samhället har skett, för vi har gjort en förändring från början liksom 90-tal, om vi bara går tillbaka till det, eller 80- eller 50-tal fram tills idag. Och man behöver hänga med i de svängarna och i den förändringen som har skett i samhället för att täcka in en politik som faktiskt drar in människor som man kanske inte tänkte på 30- och 40-talet. Men de finns ju där ändå.
Men jag förutspådde en del förra gången du var här angående hur det här skulle gå för dig.
Mm.
Och nu tänker jag göra detsamma för sossarna.
Okej. Okay.
Och jag tror att de istället kommer klamra sig fast vid makten med alla medel. Systemet är redan riggat till deras fördel, de har byggt det. Och sen så kommer det bli stadigt sämre och sämre. Och då kommer de pumpa in mer och mer pengar i propaganda. Och sen så kommer det bli sämre och sämre och sämre. Och sen så kommer det vara slut på varor i butikerna. Och folk kommer att bli arga och börja demonstrera.
Men Aron!
Och sen...
Ja, nej, nej, jag tror faktiskt inte att det kommer att bli så.
Okej.
Okay. Okay. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att alltså partiet kommer att, nu när vi har nyetablerade partier som försöker komma in i riksdagen och kommunerna, vi har bland annat det nya partiet Nyans som kommer att värva ganska många olika röster från alla möjliga olika håll och kanter.
Ja, jag lutar åt dem.
Nej, det gör du inte. Så tror jag att man kommer att bli tvungen, oavsett om man vill eller inte, att förstå att antingen så gör vi en förändring eller så kommer vi inte att vara Sveriges största parti. Och jag tror att det är nyttigt för varje organisation eller parti eller vad vi än pratar om, så är förändringar faktiskt inte, de är obehagliga. För en, alltså förändringar för alla människor är väldigt obehagliga, oavsett om det gäller att man ska byta bostad eller att man ska köpa en ny bil eller vad det nu än må vara, så är ju förändringar väldigt jobbiga för människor att hantera. Men jag tror att man behöver inse att antingen så gör vi en förändring eller så kommer det här att gå rätt käppåt, inte...
Exakt. Och det är det senare alternativet jag tror på.
Men jag tror att en förändring kommer att ske och jag tror att när den sker, det vet jag inte. Jag kan inte spå i framtiden.
Vi lever nu återigen under kärnvapenhot. Om vår regering tog det på allvar, då skulle ju de informera hela befolkningen om exakt vad vi ska göra. Och så skulle vi ha övningar en gång i månaden antagligen.
Där håller jag faktiskt inte med om. När det gäller försvarspolitik, en väldigt komplex fråga där... Man som regering och försvarsmakten och våran säkerhetspolis och alla som sitter och jobbar med de här frågorna dag in och dag ut. De vet vad de gör. Inte regeringen liksom per automatik, utan jag pratar liksom om professionen som arbetar med det här.
Ja.
Och jag tror att man behöver lyssna på vad de säger och hur mycket information man behöver ge till befolkningen. Vissa saker kan man inte prata öppet om, just för att det kan göra oss sårbara.
Jag förstår att vi inte ska säga till någon att vi har ett kärnvapenprogram. Det behöver du inte säga till mig.
Jag vet inte ifall... Så jag passar på den.
Jag skojar.
Men... jag passar på den.
Ja.
Men jag menar att vi har en profession som jobbar med det här och som vet vad de håller på med. Och jag väljer aktivt, och det uppmanar jag liksom människor som också frågar mig, att faktiskt ha tilltro till att de vet vad de gör. Är det någonting som de vill att regeringen ska förmedla, så hoppas jag att regeringen också gör det. Men inte förrän då.
Ja, jag såg ju den här presskonferensen.
Vilken av alla?
Den första. när militären skulle gå ut. Det var, tror jag, vecka 2 i kriget. Och han från Must, den andra killen, han ingav ju förtroende. Men den första killen såg lite panikslagen ut. Han såg ut lite som att han hade valt det här jobbet för att få fika i skogen med grabbarna. Och det här var inte riktigt kanske vad han hade tänkt sig, att stå framför 40 tv-kameror en gång i veckan.
Nej, och där ska man också komma ihåg att de här människorna kanske aldrig trodde att de skulle stå framför en tv-apparat någonsin, i och med att vi bor i ett land som Sverige. Där kan det handla om att man kanske inte är mediatränad. Alltså det blev liksom skarpt läge. Absolut. Man är tvungen att, man kan inte gå en kurs i en månad för att lära sig stå framför en kamera, utan det är så här, du ska ge dig ut, du ska informera om det här för du har det här, den här befattningen. Så det, så här,
och det är ändå en kille inte... som har valt att liksom stå emot ett regn av kulor, så tv-kameran får faktiskt klara av.
Ja, fast alla gör faktiskt inte det. Det är inte jätteenkelt att stå framför en kamera. Och det är inte jätteenkelt att stå och försöka liksom förmedla någonting begripligt framför en folkmassa när man vet att man blir filmad. Det är jättesvårt. Nu kanske man tar det för givet för att man har gjort det så mycket. Alltså att jag kanske har lärt mig hantera det varefter. Jag var skitdålig på det själv. Jag tror inte att du har varit skitduktig på det direkt, utan att du har ju också bearbetat och liksom lärt dig det.
Jag är faktiskt en sån naturtalang att jag var tvungen att öva in att bli sämre framför en kamera, bara för att folk ska tro att jag inte är liksom gudabenådad.
Och du är, och det, jag säger inte mer om det. Alla gånger vi har pratat, ödmjukheten själv. Men jag tror inte att man ska ta den presskonferensen som liksom ett... hur vi är väl förberedda eller inte förberedda, eller hur seriös han var eller inte, utan jag tror att själva liksom intervjuerna kan vara väldigt jobbiga och påfrestande för väldigt många människor.
Så jag hade en yrkesmilitär här bara några dagar in i kriget och det kändes tryggt. Det verkar som att de har bättre koll än vår regering har. Det är absolut.
Sen är det ju enklare att sitta och prata med en person och veta att man är bevakad och behöver verkligen väga varenda bokstav man säger för att det liksom, hela världen står och tittar på. Det är ganska jobbigt. Det är ingenting som många klarar av.
Ja, men det är ju också så att så här, en stor del av den energipolitik vi har haft i inte bara Sverige utan större delen av västvärlden de senaste 20 åren. Har ju spelat Ryssland rätt i händerna.
Mm.
Det är ju inkompetens på... Ja, det är ju monumental nivå faktiskt.
Mm.
Att inte veta att energipolitik är säkerhetspolitik.
Mm.
Ja. Och sen har vi ju inga arméer. Och det här är ju någonting vi har varit medvetna om länge. Att de är för små.
Mm.
Ja. Och då tänkte jag att nu när det ändå skramlar lite med vapen i Europa. Rätt mycket om man är ukrainare.
Mm.
Eller för den delen ryss verkar det så.
Mm.
Så kanske, ja men det här med klimatpolitiken måste tänkas om, men nej, de kör på i samma fotspår. Och så tänkte jag att det här med genusvetenskap och alla tosserierna runt det kanske lugnar sig lite, men icke.
Mm.
De kör på samma ljusspår.
Mm.
Så jag vet inte riktigt vad som skulle krävas.
Vet du vad jag har fått en stark övertygelse om efter att ha varit inblandad i det ena och det andra och både liksom suttit på möten, lyssnat, följt nyheterna slaviskt varje dag de senaste åren. Jag har liksom landat i en övertygelse om att det är okunskap det handlar om. Det handlar inte om att man är dum eller att man inte vill eller att man försöker förstöra bara för att man liksom känner för det. Utan jag tror att mycket handlar om okunskap.
Jo, visst. Men Marie, jag är komiker.
Mm.
Ja, mitt jobb är att liksom göra små ordvitsar med könsord i.
Mm.
Ja. Jag fattar det här långt innan den här krisen.
Mm.
Och har sagt så.
Mm.
Offentligt.
Mm.
Ja. Många andra har sagt detsamma.
Mm.
Ja. Så då, ja, det är lite som det här med hedersförtryck. Det är inte som att det saknas kompetens. Och någon gång måste man börja tro att människor kanske, om inte är illvilliga, så är de i alla fall så pass egoistiska att de hellre tar en hög lön än släpper in dig och låter dig arbeta mot hedersförtryck och rasism.
Mm. Ja.
Och vad gäller att blanda in komiker i statsmakten så har jag alltid varit principiellt mot, men eftersom Zelensky ändå har visat att det verkar gå ett tag, så...
Ja. Jag hör vad du säger och jag har ärligt inga svar. Jag vet bara att det jag har sett, det är en massiv okunskap om frågor som man, när det blir skarpt läge, är tvungen att skaffa sig kunskap om så här, i panik. Mm. Man är aldrig förberedd och liksom gör saker i förebyggande syfte.
Mm.
Och det är ganska symptomatiskt för läget i Sverige i stort. Att varför arbetar vi inte hela tiden förebyggande i alla frågor?
Mm. Du kanske blir konservativ.
Du tycker det. Du tycker det.
Ja, det kommer väl med åldern för de flesta egentligen.
Jag börjar bli lite för gammal för att inse någonting, men jag vet inte. Jag tror att hade vi haft det här förebyggande tanken i alla politiska frågor, så tror jag inte att vi hade suttit med så här mycket skjutningar. Jag tror inte vi hade suttit med den här hedersproblematiken. Jag tror inte att vi hade suttit med de här vårdköerna som vi har. Jag tror inte att vi, alltså det är så allt, precis allt. Hade vi bara haft förebyggande arbete istället för att liksom bränna sönder oss själva med att släcka bränder när det väl liksom dyker upp en fråga som det blir akut, att nu måste vi hantera det här och nu måste vi hantera det här. Alltså herregud, när pandemin bröt ut för över 2 år sedan så tog visirerna slut på en gång.
Ja.
Jag samlade ihop människor, så här, frivilliga, skrev på Facebook: hej, kan ni hjälpa till att skapa visirer? Jag köper grejerna och så sitter vi och liksom gör provisoriska visirer så att vi kan åka ut med den till en ambulans som säger att de inte har det. Och det är de som rycker ut liksom, och hjälper människor som är annöd. Då sitter vi där och försöker liksom tänka, hur ska vi tänka? Ja, jag köpte handskar, jag köpte handsprit, såg till att alla var skitrena. Och satt och skapade visirer en hel dag. Och så här, men förebyggande, hade vi kunnat tänka att pandemier sker då och då, oavsett om vi har varit befriade från det, så hade man redan tänkt på det.
Såklart.
Men det här förebyggande tänket som jag saknar i svensk politik, och den saknar jag från alla partier oavsett vilket läger det är.
Jag är helt enig.
Så det handlar inte bara om Socialdemokraterna, det handlar inte bara om Vänsterpartiet.
Nej, det här är en svensk kultur.
Det här är en svensk kultur. Förebyggande är, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att man har inte sett så mycket misär i Sverige. Man har inte haft de här riktigt stora katastroferna. Krig exempelvis, det har vi ju inte haft, alltså de som lever idag har ju inte upplevt krig.
Nej. Medan Norge och Danmark och Finland har fortfarande sådana som
de har en helt annan beredskap när det gäller olika frågor än vad Sverige har. Och jag skulle inte vilja säga att Sverige är onda på grund av det. Jag vill inte påstå att politikerna är dumma i huvudet på grund av det, utan jag skulle vilja påstå, du ser väldigt skeptisk ut, men jag skulle vilja säga att det handlar om att man inte pratar förebyggande. Jag tror att det är det som är lösningen och nyckeln om man vill vinna.
Alltså växer du upp utan att möta riktiga problem och katastrofer, då blir du generellt väldigt dålig på att uppskatta risk. Verklig risk.
Mm.
Du tror att risken är något helt annat än vad det är.
Mm.
Och det tycker jag vi ser tydliga problem på i Sverige. Mm. Jag skulle formulera lite annorlunda, men jag vill nog se ett väst i allmänhet och ett Sverige i synnerhet som går tillbaka till någon sorts första principer.
Mm.
Yttrandefrihet, äganderätt och när det gäller då stat, kärnverksamhet. Armé är en kärnverksamhet.
Mm.
Infrastruktur är en kärnverksamhet. Sjukvård är det inte.
Nej. Nej.
Ja, men alltså akademiska sjukhus och militärsjukhus, det är en sak, det är katastrofsjukhus. Mm. Men i övrigt så, jag är ju höger, vet du. Eller
ja,
höger. Jag är ekonomiskt höger. Och kulturellt. Ja, men jag tycker att kulturen ska vara fri och ekonomin får vara fri.
Mm.
Så mycket frihet åt alla håll som möjligt. Och jag är ju progressiv.
Mm.
Jag gillar ju förändring.
Mm.
Men jag tycker kanske inte att staten alltid ska stå för den.
Nej.
Men den sker ju av sig själv ändå. Liksom. Det är en naturlag.
Där skiljer vi oss åt. Men det är ju, som sagt, det är ju våra ideologier. Men det krävs en ordentlig förändring. Alltså jag blir på riktigt oroad. För det krävs en förändring, en översyn över hur man pratar, kommunicerar och vad man arbetar med för politiska frågor och sluta släcka bränder när de väl dyker upp, utan faktiskt börja någon gång göra någonting i förebyggande syfte, att vi har sett det här komma. inte vi har varit naiva. Jag är så förbaskat trött på den meningen.
Mm. Jag också.
Mm. Så att, ja.
Det är inte gulligt när det kommer från en vuxen människa. Om det kommer från ett 3-årigt barn som kanske ätit för mycket socker eller försökt suga i sig liksom chokladsåsen för glassen direkt från tuben. Det är jättegulligt om den säger, åh, jag var naiv. Jag trodde inte att det skulle vara dåligt för mig.
Sen kan vi ju inte förutspå alla frågor, men vi kan försöka arbeta för att inte behöva säga att vi har varit naiva. Och ska vi ändå behöva säga att vi har varit naiva, då ska man också kunna visa. Vi försökte göra detta, 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 men det här liksom hände ändå. Men då har man ju försökt visa att man har haft en plan och så har man försökt justera den. Då kan man säga med stolthet, jag har varit naiv. Men nu är det så här, ja, men jag har varit naiv i var och varannan jävla politisk fråga som dyker upp. Och jag orkar inte där längre.
Nej, vi får se hur det blir med Sverige i stort, Maria. Med de orden så tänkte jag nämligen tacka dig för att du har kommit förbi dig konstruktiv kritik. För nu tänkte jag stänga av den här.
Mm.
Och sen vill jag fråga dig lite mer om den där gruppen. Off mic.
Ja.
Ja. Tack för att du kom.
Tack snälla.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Maria Hinda alias och du hittar länk till både hennes Twitter och det förra avsnittet Maria och jag gjorde på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Du som stödjer mig kan också njuta av mig på YouTube. Förutom min egen kanal gästade jag Hur kan vi för att tala med Navid Modiri om den mycket berömda reaktionsvideon som jag tillsammans med David Eberhardt gjorde om Bianca Kronlöf. Jag gör mitt bästa för att förklara mig, så titta gärna på det. Stort tack till dig som stödjer DK, oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Och älskade public service, boken jag skrivit tillsammans med Jens Ganman finns nu att förbeställa och vi har redan fått in över 3000 förbeställningar. Det är helt fantastiskt att det har sålts 3000 exemplar innan boken ens finns i handen. Stort tack till dig som förhandsbeställt ett exemplar. De flesta böcker av den här typen säljer inte mer än några 1000 exemplar under hela sin livscykel, så vår bok, Älskade Public Service, min och Jens Ganmans bok och du som har beställt den här. Boken går till tryck torsdagen den 31 mars. Om allt går väl bör du ha den i handen första veckan i maj. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.